Hej, Olivia Svensson här från Aftonbladet Daily. Jag tänkte bara tipsa om att vi har fått en systerpodd, Sportbladet Daily. Och idag handlar det om det som alla pratar om, förbundskapten Janne Andersson och bråket i Viaplay-studion. Mycket nöje!
En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år.
Det är bråket som har varit på allas läppar. Efter en stor vinst mot Azerbaijan tappar förbundskaptenen Janne Andersson humöret totalt på Viaplays Bojan Djordjic. Till den grad att han måste kalla till presskonferens och be om ursäkt. Ett som är säkert är att storbråket kommer att gå till tv-historien. I dagens avsnitt finns därför Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara med för att diskutera denna smått bizarra händelse. Vad var det egentligen vi bevittnade? Vem är bråkets stora förlorare? Hur påverkar detta Janne Anderssons framtid som förbundskapten? Och kanske den viktigaste frågan av dem alla. Borde Jesper Karlsson fått spela mer än 8 minuter på 2 matcher? Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig, Julia Karlsson. Ja, det är det enda som det snackas om idag nästan. Janne Andersson fick en riktig, ja, får man säga, härdsmälta igår på live-tv. Det var ju tv-historia vi fick bevittna. Daniel, börjar du då? Vad hände? Vad känner du?
Nej, man blev lite chockad såklart. Det är nog det sjukaste man har sett, i alla fall när det gäller fotbolls-tv någon gång. Att det kan bli så hetsigt mellan i en studio. Framförallt är det väl anmärkningsvärt hur Janne Andersson helt tappar det där. Men ja, Janne Andersson, om man går tillbaka i tiden, han får ju sina utbrott och han var ju väldigt... Under matchen så gick han ju och klagade på domaren ganska många gånger i inledningen av matchen. Och han har ju ett hett temperament, men att en förbundskapten tappade så i en studio efteråt när man vunnit med 5-0. Det säger väl en del om hur pressad Janne Andersson har varit också. Ja, men läser man bara den här intervjun med Offside som han gjorde för några månader sedan, så ser man ju där också att det finns liksom en... Han har tyckt att han har fått orättvis kritik. Året 2022 var ett jättedåligt, det var ett sensationellt dåligt landslagsår. De missade VM i Qatar. De åkte ner till C-gruppen i Nations League, vilket får ju säga så här smått förnedrande. Men han menar på att han har fått oförtjänt kritik för alla skador han har haft. Och det är väl allt det som bubblar upp nu. Plus att Bojan tidigare har varit kritisk mot Janne öppet, vilket han säkert har noterat. Och så kommer det här, de har vunnit med 5-0. Och så kommer det enbart fråga, eller första frågan även om Jesper Karlsson. Och då brister det för Janne, vilket absolut inte ska göra. Och det är bara Janne som förlorar på det här. Men ja... Det är väl, som jag ser på det, och förklaringen till varför det blev som det blev. Liksom.
Är det bara Janne som förlorar på det här, tror du?
Ja, det tror jag. Jag tror att han förlorar mest på det. Bojan ställer ju en relevant fråga. Hela Sverige undrar väl hur Jesper Karlsson bara fått 8 minuter samtidigt. Så jag menar, ja, Janne ställer väl också en relevant motfråga. Vem ska han peta? Men jag menar, det ska ju klart Janne bara ska kunna svara på den här frågan från Bojan. Sen har ju Bojan sitt sätt att ställa frågor på, som kan vara lite liksom provocerande. Men det är klart, det är en helt relevant fråga. Och nej, det är bara Janne Andersson som förlorar på det här, tror jag. Bojan tror jag inte alls förlorar någonting på det. Och nej, det är Janne som liksom, framförallt av de reaktioner man har sett, så tror jag det är bara han som är förlorad på det.
Ja, alltså jag vet inte hur man ska börja. Det är ju det. När man såg det här, ja, det som utspelade sig, det finns ju en anledning till att alltså människor tycker att dokusåpor är roligt, och det är för att man liksom fascineras av den här typen av händelser och den här typen av konflikter på något sätt. Sen grunden, om man ska säga så, ska ju akta sig såklart för att liksom analysera folk, vad de tänker inombords och vad som orsakar vad. Men jag håller lite med dig där, Disco, att just det är ju frustration som har bubblat på något sätt. Och här, man får 5-0-seger mot Azerbaijan. Det är inte bara att du vinner med massa mål. Du har spelare som kommer in och gör Gyökeres gör mål, Jesper Karlsson gör mål och så vidare. Jag tror att Janne Andersson gick in och kanske förväntade sig något helt annat. Sen såklart att det inte är okej att tappa det på det sättet som man gör. Det är ju han den första som vet om själv. Mm. Så är det ju såklart i det här läget.
Det är så här, när jag kommer hit i den här studien, så har du stått här och tjatat in honom alltid.
Ja, det har jag.
Och så kommer jag hit.
Ja. Och jag frågar den här ärlig fråga.
Gånger, för jag orkar inte stå och prata med
du behöver inte, det är så jävla dåligt. Personligt.
Ni är fyra man som konfronterar mig
vem?
Med frågor efter matchen och vunnit med 5-0.
Men du börjar defensivt att du har vunnit fem utav de sista sex matcherna. Så förbundskapten måste du. Du har representerat 10 miljoner människor. Och du har pappa någon som är yngre än dig.
Vad representerar du?
Sverige såklart. Varför ska jag inte göra det?
Oh,
vad? Vad är det för grej då? Varför, vad ska du säga
det,
någonting
det,
annat?
Bra, bra.
Varför? Vem ska
du vara tränare? Du har ju varit tränare och varit högsta nivå.
Ja, du har ju massa. Spelat fotboll på högsta nivå, eller hur?
Ja,
det
har du. Vi tar lite
det är så dåligt. Det är så dåligt.
Det jag tycker är oerhört tråkigt med det här är ju lite av det efterspelet som har kommit angående om det förekom någon form av liksom rasistisk underton i det här. Så det är ju liksom det längsta ifrån Janne Andersson man kan tänka sig. Det finns inte liksom tillstymmelse till något sånt. Man kan förstå varför Bojan Djordjic i det här läget, när det är så mycket känslor, så hett som det blir i den diskussionen, tolkar det så. Mm. Och att det bara blir otroligt olyckligt, hela den situationen. Och att den diskussionen är väldigt sorglig att det har blivit av det. För att jag är den första att skriva under på att det finns inte en tillstymmelse till sånt. Och sen har han aldrig noterat en tillstymmelse.
Nej, men grejen är att vad representerar du? Han menar, är du en expert? Alltså, ja. Så tolkar jag det direkt. Är du en expert som ska ha åsikter om matchen? Eller är du en journalist som ska stå och ställa frågor till mig? Han tror ju att Bojan är expertkommentator och att typ det är Gide som är liksom den som ska ställa frågorna på programledare. Det är så han menar. Alltså tror jag. Alltså jag tolkar inte på något annat sätt.
Nej, men precis så.
Ja. Så att det är väl det, och det är ju det som blir den stora missuppfattningen. Och då går ju Bojan igång när han tror att det har liksom några sådana grejer på det. Men jag tolkar i alla fall som det är, och det tror jag Janne också är, att det är liksom rollen expert kontra journalist och sådär som han. Sen tror jag att definitivt Janne Andersson, som var inne på tidigare, har hakat upp sig och är förbannad över den kritik han har fått, även fast han inte vågar erkänna det sen tidigare. 2, han är irriterad på Bojan för att Bojan har gått igång och kritiserat honom hårt tidigare och gör det nu, för han säger ju i den här livesändningen också att ni står här och du har stått och snackat i 1,5 timme liksom. Så att
jag tycker synd om Sebastian Larsson som står mitt i alltihopa, som varit en trotjänare i landslaget och spelat under Janne och allting, som blir inblandad i det här och står som ett frågetecken.
Och de står bara så här, han och Ljungberg.
Ja, det var, och jag så glad man lider med Niklas Gide som kämpade hårt. Jag tyckte faktiskt han gjorde det, han har ju fått mycket att han måste ju kunna få, nej jag tyckte han skötte det väldigt, så bra han kan i det där läget. Det är helt omöjligt att förinna något sånt där. Så att jag tyckte, som sagt, den här detaljen om just den här diskussionen om vad Jan med sig, det tycker jag är otroligt olyckligt. Och jag förstår varför alltså Jan Andersson blir trött på att höra sådana frågor som är helt ogrundade, tycker jag. Men samtidigt som man förstår Bojan Djordjics reaktion i alltihopa också. Men i övrigt såklart att det för oss utomstående, att det är ju ett tv-bråk vi minns. Så är
grejen
det.
Är det jag menar på att Janne Andersson kommer förlora på det här, det är att Janne Andersson kommer inte ha så många år kvar som förbundskapten. Så det här kommer ju leva kvar och bli hans eftermäle. Inte enbart, men det kommer det, när man kommer att tänka på Janne Andersson om ett år, då kommer man, om inte Sverige har gått till något EM och gått långt, så tror jag att det här man kommer liksom, okej, det var bråket i studion, det där episka, istället för att minnas kvartsfinalen som han tog oss till, så tog Sverige till i Ryssland. Så jag tror att det är där han förlorar på det, plus att han förlorar liksom i anseende hos supporten också, med tanke på att liksom, du får inte tappa det sådär. Okej, du kan göra som Conte som får ett spel på presskonferensen, men, eller du kan vara som Åge Hareide gjorde en gång i tiden, när han också liksom, antingen är med oss eller emot oss. Det är ju, vad ska man säga, det är ju liksom lite små utbrott och man kan få känslor, men det här är ju en total meltdown från Jannes sida liksom.
Det här blir något annat, alltså Janne Andersson har ju alltid varit en tränare med en ganska, alltså kort stubin, och som vet själv om att han kan bli väldigt arg. Man minns ju bråket med Nanne Bergstrand.
Ja, när han går och smäller i grinden.
Smäller i grinden på det som numera kallas Platinum Cars Arena. Ja, men
parken.
Ja, parken. Så att såklart att det finns, och det är ju väl medveten om ilskan mot domaren i VM och allt möjligt, men det här blir ju på något sätt något annat överlag, kan man väl säga.
Alltså jag kan ändå fråga mig dock, har inte liksom Niklas Jihde och company lite ansvar för att kunna gå in tidigare och bryta?
Jo, men Jihde kanske skulle ha styrt över, alltså så här, alltså för oss som jobbar på en kvällstidning så är det ju jättebra. De kanske också tycker det här är bra tv, att det blev uppmärksamhet kring deras sändning och sådär. Men jag menar, om man ska bara se att man vill ha ett bra samtal som inte ballar ur, då hade ju programledaren, om det hade varit en mer, jag tycker också Niklas Jihde, alltså grym programledare, noll liksom skugga över honom. Men hade det varit kanske en mer rutinerad programledare, så hade han kanske styrt bort det här direkt. Genom att nu få Fredrik Ljungberg komma in och ställa en fråga. Sebastian Larsson, har du någon fråga? Eller kunna liksom styrt det på något sätt så. Men det, med det sagt så, det är ju, ja, det blir ju tacksamma rubriker hos oss. Och det är ju, alltså... Det är ju något, var ju något unikt som hände, och Viaplay kanske tyckte det blev bra.
Man vill veta vad som sades i hörlurna hos Niklas Jihde från kontrollrummet under den här situationen.
Jag gjorde ett klassiskt time-out-tecken, men undrar vem man gjorde det till. Det var väl till Janne då?
Ja, men det var väl till båda egentligen. Nu lugnar vi oss och sansar oss, för det här går över styr. Och det tycker jag väl att det är väl just där det börjar diskuteras, just när den här frågan, vad representerar du när den misstolkas som den gör? Ja. Mm. Det är där det går över styr och blir olyckligt.
Ja, det går över styr, men man kände ju ändå redan när Janne kom in i sändning att han var aggressiv. För jag menar, han började ju påtala det där, men vi har vunnit fyra av våra fem senaste matcher, började han redan där. Så han hade ju liksom, det kändes som han gick in i den här, vad heter det, studion med liksom en revanschlust, och nu har vi vunnit och nu ska jag liksom visa, berätta hur bra vi har varit och sådär. Och så fick han det här, så att det kändes som Janne gick in med till den där intervjun med, utan att ha tagit ett djupt andetag och tänkt efter lite grann.
Ja, han var ju inte glad någon gång. Alltså, han var ju verkligen på krigsstigen på en gång.
Men det är det återkommande, att han, tror jag, han känner sig missförstådd, han känner sig orättvist behandlad med alla skador, och så ett uselt landslagsår på det, pressad efter 3-0 mot Belgien. Så det är klart, det jag tror att det har med det att göra.
Nej, jag är jättedålig. Det är jättedåligt. Det är mycket, mycket dåligt. Och då blev det väl, ja, det blev fel. Och jag säger det igen, det är bedrövligt dåligt av mig. Jag ser det nu, jag mår så dåligt när jag ser det. Men jag är ju en förbundskapten, jag är också en människa. Jag har också känslor som alla andra har. Men det är för dåligt, det är inte bra gjort. Och det vill jag gärna prata både med Bojan och andra om. Sen, som sagt, inte överhuvudtaget en tanke kring någonting med hans ursprung. Nej, fan.
Men tror vi att det här kan vara slutet för Jan Andersson?
Nej, absolut inte. Jag tror att så här, nu kommer det bli så här, att han och Bojan kommer röka fredspipa. Han kommer be om ursäkt. De kommer att enas på något sätt. Och jag tror Bojan kommer godta den här ursäkten. Tänk också att via Play har vi köpt rättigheterna till 5-6 år framöver. Så att alla parter har ju en agenda om att det här ska lösas fort och snabbt. Jag tror inte Bojan är den som är långsur heller. Jag stod där i mixade zonen, så hade ju, vad heter det, Viaplay en lounge där han gick ut, och han bara sprang ut från den och ville inte prata med någon och sprang över gräs där. Så då var han förbannad. Men jag tror när han har lugnat ner sig, ser lite nyktert på det här också, så tror jag de kommer lösa det och bli vänner. Och sen så, Janne ber om ursäkt, sen tror jag det är ur världen.
Mm. Vi pratar ju om två vettiga och kloka människor annars, så att säga. Så att det tror jag absolut att det kommer lösa sig. Och det, jag har väldigt svårt att se att det här, såklart att det kan påverka liksom landslaget och Janne och via Plays relation, det ska ju inte vi sitta och spekulera kring hur det ligger till, men hans förbundskaptens roll, det kommer ju avgöras på vad han gör på planen, tror jag snarare. Då ska det till ett ännu större klavertramp för att där ska vara aktuellt att han lämnar, i alla fall gissningen här.
Men vad säger man om hur väl Janne mottas hos publiken då?
Alltså, ja, men det är där jag menar att han har förlorat anseende på det här. Det märker man över relationer på sociala medier, även när man liksom pratar med folk, kompisar och familj och sådär, så märker man att de brukar inte vara så, bry sig så mycket om landslagsfotboll innan, men här fick de se liksom, till och med när jag lämnade några barn på förskolan, så sa förskolepedagogerna och frågade om Janne Andersson, så man märker att det verkligen har varit en snackis. Och jag tror att det är där han har förlorat i anseende. Han kan bara förlora när han tappade så mycket, när han var så aggressiv och när han liksom blir en, vad ska man säga, dålig vinnare på något vis. Och att inte kunna ta en vanlig fråga i en förbundskaptens roll, det är för dåligt. Så jag tror där har han förlorat på det, tror jag.
Mm. Hur ser vi på Jannes spelmässiga facit nu på senaste då? Alltså, har Janne verkligen en plats som förbundskapten i landslaget.
Ja, men hade de inte fått det här resultatet med sig utan det var det oavgjort och så där, då hade jag nog tyckt att han skulle vara dags att byta ut honom. Nu har de ju ändå chansen. Österrike fick 2-1 visserligen mot Estland. De har ändå chansen att gå till EM-kval, men det är klart att man kan ifrågasätta Jan Andersson. Om man verkligen når fram till de unga spelarna i de här stora matcherna, om det är rätt taktik, han har velat kring taktiken. Han har ett ganska uselt fas. Jag tror man har vunnit, ja, men nu 3 då tävlingsmatcher av de senaste 12 eller sånt där. Så att det är ju inget bra facit han har, och det har ju varit en nedåtgående kurva. Det här experimentet med att de skulle spela offensivare och ett annat spelsystem fick de ju överge. Han har varit i 7 år ska man tänka. Men grejen är väl att det finns ju liksom ingen klar ersättare, även fast jag tycker att det finns många, många kompetenta tränare som skulle kunna ta över efter Janne. Så tror jag att förbundet tänker att de ser liksom ingen given ersättare som är ledig nu, och det är väl det som räddar honom om man får säga så. Sen tror jag att han kommer få kvalet på sig och se, men om de inte går vidare så lämnar han ju, då går hans kontrakt ut.
Men det kommer ihåg att han har ju byggt upp ett ganska rejält förtroendekapital utifrån hur de inledde kvar, alltså hans sejour. Med att ta sig till mästerskap, ta sig vidare från grupperna, där har du byggt upp ett ganska bra förtroendekapital. Det egentliga, ja, förutom man bortser från när man åkte ur högsta divisionen i Nations League, men det var ju mot motstånd som Sverige inte väntas besegra. Absolut, det går att diskutera att de skulle kunna gjort det bättre i de matcherna också. Men det är ju egentligen förra året, och där tycker jag att det ändå ligger någonting, att det var helt alltså galna skadebekymmer som det här landslaget hade. Och man fick mixtra och trixa, och man led verkligen med landslagsledningen att försöka ta ut en landslagstrupp med tanke på alla skador, återbud och allting som var där. Så det är väldigt svårt tycker jag att dra någon stor växel av det. Absolut, det ser inte bra ut att åka ner i C-divisionen i Nations League, men så kommer man ihåg att det är en turnering som, just med tanke på också med det här otroligt underliga landslagsåret som det var, så kan man inte dra några egentliga slutsatser från det där Nations League-spelet, för det var någon sorts egen verksamhet för alla landslag. Det var England som förlorade mot Ungern med 5-0 eller vad det var. Ja. Allting var upp och ner, för att det var inga spelare som ens var friska nog för att spela det där landslagsuppehållet. Det var helt sanslöst att det ens genomfördes. Nations League skulle inte spelas det året. Men absolut, om de inte skulle ta sig till EM, vilket jag tycker egentligen sett att det är 24 platser och för ett lag med Sveriges
alla
potential.
Alla går dit. Typ.
Ja, det är en bedrift att missa det. Oh. Alltså nästan så känner jag till viss del. Och där, då kan man absolut diskutera det. Men jag tycker att de har byggt upp ett förtroendekapital nog för att få möjligheten under det här kvalet och även i mästerskapet när man tar sig dit. Sen absolut, man håller ju inte alltid med om alla laguttagningar och så vidare. Men det gör man ju sällan med en förbundskapten. Och då räcker det att titta med vad har man gjort för resultat. Ja. Absolut, de missade VM, det går att diskutera, men han har byggt upp kapital nog innan med att ta sig till mästerskap för att han ändå ska få möjligheten framöver, även om man inte alltid håller med om laguttagning och så vidare.
Nej, sen jag tycker han har gjort en del missar här. Framförallt var det ju i EM senast när han tog med Andreas Granqvist som någon form av, inte maskot, men som ledare. Som, han kunde inte spela men skulle ändå vara med. Liksom. Där hade det varit bättre att ta in en ung spelare som man hade kunnat fått liksom erfarenhet från landslagsspel, från mästerskap. Det tror jag hade varit viktigt för den. Sen det här experimentet blev inte heller bra. Sen att inte ta med Jens Kajust in i sån här till en sån här samling när man behöver hans spelartyp. Istället ta med typ Kristoffer Olsson och några till. Det tycker jag är jättekonstigt. Så han, jag vet inte, det känns som han är lite svajigare än tidigare. Både när det gäller laguttagningar och liksom hur han känner pressen och hur han är liksom har taggarna utåt. Så att, ja, det är inte helt frid och fröjd.
Nej, jag är ju också i den liksom mainstream-kören som vill se ett byte till 4-2-3-1 eller 4-3-3 och så vidare. Jag tyckte det var väldigt synd att när man ändå började genomföra det skiftet under Nations League, att det föll ihop på att man inte vågade fortsätta med det där och då, att faktiskt spela in och acceptera lite sämre resultat och bara köra på istället för att gå tillbaka till en 4-4-2 där åtminstone jag tycker att de flesta spelare på planen inte spelar på naturliga positioner. Dejan Kulusevski ska inte spela som en av två forward, han ska spela på en kant och visa den kvaliteten han har gjort i Tottenham, tycker jag. Men samtidigt, om man tittar på ska Jan Andersson vara förbundskapten, då tycker jag som sagt att han har byggt upp ett förtroendemandat på tidigare vad han har gjort, som innebär att han borde få möjligheten att visa att det här går att vända.
den mest brinnande frågan av alla också. Borde Jesper Karlsson ha fått spela mer än 8 minuter på 2 matcher?
Med facit i hand så borde han ju fått det. Men vem ska han ta bort då? Vem ska han ta bort? Vem ska han ta bort istället?
Ja, vem vet. Nej,
där får man ju säga att där är ju konkurrensen stenhård. Men däremot så kunde man kanske, i så fall då skulle han ju dragit in. Med facit i hand skulle han ju spelat, dragit in Svanberg i mitten och satt Kulusevski, Isak och så... Karlsson och Foppa på varsin kant.
Ja, jag hade väl satt Foppa mitten, Karlsson, Kulusevski, varsin, Isak på topp, men absolut. Kul att Gyökeres fick chansen att spela. Ja. Antonio Langa tycker jag kanske inte ska vara liksom startelva aktuell, det var inte varit nu heller, men Sanke på speltiden och så vidare. Men det där går ju att tycka olika hit och dit om hela tiden.
Ja.
Och det är där jag menar att om resultaten görs, nu vann man med 5-0 mot Azerbaijan, det är ett jättebra resultat.
Ja.
Så då blir det väldigt svårt att dra några hårda argument för att det gjordes fel i det här. Sen tycker jag absolut Jesper Karlsson borde ha fått fler chanser tidigare. Det är inte i det här landslagssamlingen som jag egentligen stöd på. Jag tycker det finns andra möjlighet gånger som han borde ha fått chansen. Men det där är ju återigen, du kommer inte vara förbundskapten utan att få de diskussionerna om spelare hit och dit. För om du väljer den så är det någon annan som inte kommer väljas.
Nej, exakt.
Så att, men absolut, om man får fråga mig så hade jag givetvis tagit ut Jens Kajuste och Jesper Karlsson och så vidare. Och kanske till och med Erik Schmidt också, som pratat allt för lite om vad han gör i Tyskland. Med tanke på in i mittfältssituationen.
Mm.
Men ja, det finns ju inget som engagerar så mycket som vilka spelare som ska spela i landslaget och hur mycket de ska spela.
Och med det så stänger vi ner dagens Daily. Tack Daniel Kristoffersson, tack Makota Azara. På återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.